Mitt folk, vi har något som ingenting i denna kosmos kunde ersätta. Vi har tro på Jesus. Inte för tonvis av guld som stiger i priset nu. Eller hur du sa? Och inte för något annat i världen skulle jag byta, tro mig vad jag säger, inte en minut av detta liv jag har. Inte därför att det är alltid fantastiskt. Inte därför att det är bara halleluja. Men helt enkelt därför att det finns inget bättre liv. Jag var på UB-gymnasiet nu i veckan. Jag älskar att gå till dessa ungdomar där och provocera dem så att de vill slå mig. Sa till dem först så här. Ungdomar, bor vi i ett demokratiskt land? Ja, det gör vi. Okej, får jag fråga då. Varför är det förbjudet i våra skolor att tro på något annat eller prata om något annat än evolutionen? Varför står vi inte på tavlan? Här finns evolutionen, här finns Jesus, här finns Buddha, här finns allt. Så får folk lämna eller välja det. Är det inte normalt i en demokrati att det ska göra det? Och så sa jag till dem, lyssna nu på mig ungdomar. Och då sa någon av dem, och jag tyckte det var klokt. Då sa en tjej, jo, jag sa så här, okej. Kan någon av er överbevisa mig att jorden är 1 miljard år gammal? Plus minus 400 miljoner. Det är och så sa hon, ja det finns det där, jag vet inte vad. Och så sa jag, du är säker på det? Nej, det är också en tro, sa hon. Men vad bra att du säger det så här. Det är också en tro. Och om det är en tro, varför får vi inte i vårt demokratiska Sverige säga i skolor att det finns faktiskt kanske också en intelligent design. Eller någon som har gjort oss så. Och sen frågar de där klassiska frågan om det ena och det andra. Och då säger jag så här till dem, hörni, ni är inte 2 år gamla. Kan ni tänka lite med det där som ni har på axlarna? Tänk lite grann nu. För att när jag brukar fråga dem, när de frågar mig sådana frågor, ni vet, sådana provocerande frågor. Vad tror ni om det där? Då säger jag till dem, tänk själva. Titta på naturen och tänk själva. Jo, det är så. Ja, men då så. Okej, parentes. Men vet ni varför? Och då var han Gustav från Aspenkyrkan, ungdomsledare där med mig. Vi visste inte att vi skulle. Han skulle tala om pingstvänner och jag skulle tala om oss baptister. Om oss. Okej. Och då sa han till mig efteråt, Gustav, Stojan, är du alltid så här i gasen? Nej, jag sa, det händer någon gång om året. Sådär. Men jag sa, men hur ska jag vara, gode Gud? Ska jag stå där och säga, ni vet, vi har hittat Jesus. Halleluja. Kära Gud. Det må ryka från våra öron. Tack, Roger, det var hjärtligt skratt där. Men okej, nu vill jag dela om något annat som kom till mig här. Jag ska inte säga när för att, men det var inte så länge sedan. Jag satt på en gudstjänst här. Och så fick jag de här tankarna. Jag läser från 1 Timoteus brevet först. Kapitel 6 och vers 6. Ja, säger Paulus, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Gamla översättningen 1917 säger Guds fruktan i förening med förnöjsamhet är sannerligen en stor vinning. Att vara förnöjsam i livet, står skrivet här, att det är en stor vinning. Hur många av oss här är förnöjsamma med livet? Ja, men då så. Så är ni, okej. Men lyssna nu. Skönt att provocera. Det finns en förnöjsamhet som inte är rätt. Hur många förnöjsamma är det? Okej, jag vet inte hur långt jag hinner idag. Om jag fortsätter så här så blir det inte amen före klockan tre, men vi måste göra det. Okej, det finns, ni håller med om att varje sak i livet har framsida och baksida. Jag tänkte nu när jag satt där, finns det någon sak i livet som inte har fram- och baksida? Nej, till och med en linje har fram- och baksida. Eller upp- och nedsida. Så det finns, jag faktiskt tänkte så här, det finns en positiv förnöjsamhet och det finns en förnöjsamhet som är farlig och sen finns en till förnöjsamhet som är hinder för Gud. Okej, låt oss titta först på det där positiva förnöjsamheten. Och sen kollar vi våra liv när vi läser där, okej? Lukas evangeliet 3, kapitel 3 och vers 14. När Johannes döparen predikar och de frågar, vad ska vi nu göra? De fick lite styng i hjärtan. Så säger Johannes döparen till de här soldaterna. Även soldater frågade honom, och vi, vad ska vi göra då? Han svarade dem, våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Var nöjda med era löner. Hur många av oss har förhandlat om förhöjning för sina löner under livet? Många. Tack och lov behöver vi aldrig i Skogakyrkan göra det. Vi tre eller fyra som jag vet under dessa 12 år, vi har aldrig sagt nu går vi och ser att vi kräver höjda löner. Vi är nöjda med minimum som vi får och pris för Gud för det. Okej, nej, det är skämt att säga det. Det är Kalle och de andra som höjer lönerna utan att vi bör blanda oss in i det. Så här redan i gamla testamentet så undervisade profeten, sista gamla testamentliga profeten, om behovet att vara förnöjsam och nöjd med vissa saker. Okej, vi går vidare. Hebreerbrevet 13. Hebreerbrevet 13 och vers 5. Så säger författaren så här. Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig, jag ska aldrig överge dig. Nöj er med vad ni har. Okej, vad är det som vi ska ha för att vara nöjda? Två bilar? Sommarhus? Nej, jag går inte in i det. Bo på Strandvägen? Första Timoteus brev 6 och vers 8. Lyssna nu. Har vi Mercedes-Benz? Oj, förlåt nu. Det var fel. Har vi mat och kläder? Ska vi vara nöjda med det? Hur många har mat? Ja, jag ser att vi ingen är naken här. Nu ska jag säga något. Jag minns när jag blev frälst i Örkeljunga för 36 år sedan. Jag hade ingen aning vad Gud hade för mitt liv när jag kom hit. Och jag planerade aldrig stanna här. Jag planerade aldrig jobba, plundra försäkringskassa och bygga huset i forna Jugoslavien eller något annat. Det som drog mig till detta land, det var min desperation efter Gud. Jag var beredd att simma till Australien om någon skulle lovat mig att jag skulle möta Jesus. Så desperat var jag. Så när jag blev frälst, juli månad 1975, så drabbades jag av en förnöjsamhet som var så sjuk så att jag tänkte aldrig på vad jag hade och vad jag inte hade. Det enda som jag var lite frustrerad kring det är att jag var inte riktigt förnöjsam med att vara själv och jag ville ha en vacker fru. Nu är jag nöjd med det också. Förresten, vet ni vad, jubla inte för mycket. Det är i år. Eller det är just på dagen för 31 år sedan som vi förlovade oss. Inte dumt. Inte dumt. Vi förlovades på Finlandsbåten. Det var gungni hav. Och där var det gungni i 30 år, men underbart. Vi går mot hamnen i alla fall. Okej. Jag kan säga till er ärligt och uppriktigt att jag var så förnöjsam med livet. Jag hade ingen lön. Jag hade inga pengar. Vanligtvis inte ett öre i mina fickor. Jag bodde hos min syssling. Jag hade en säng. Jag hade profetpaket som de köpte på Ikea. sängen, bordet, stolen och lampa. Det är profetpaket. Ni kan läsa det i Första Konungaboken 4. Där står det. Är sant? Hon sunamitiska kvinnan, när hon såg Elisa, så sa hon till sin man att jag går, låt oss bygga litet hus eller litet rum här, och så sätter vi säng, lampan, stol och bord till honom. Det är profetpaket. Så när jag reser runt så frågar jag, har ni profetpaket i kyrkan någonstans? Alltså. Så är jag nöjd. Okej, okay. Jag var nöjd, jag var förnöjsam, jag frågade aldrig efter något. Tro mig. Jag var så vansinnigt glad i Jesus så att jag frågade aldrig efter en skjorta till. Nu kan inte du gå hem så att jag kan predika fritt här. Okej, gå och ät pizza, jag bjuder. I alla fall, här står det skrivet, vänner, har vi mat och kläder så ska vi vara nöjda. Inga kommentarer. Filipperbrevet 4:11. Det är det här förnöjsamhet som vi behöver. Filipperbrevet 4:11 ser Paulus så här. Och nu kommer evangeliets kraft. Lyssna. Visst är evangeliet en kraft att frälsa, eller hur? Men vet ni vad? Evangeliet är kraft i något mer än att bara förlåta synder och föra oss till himmelen. Evangeliet är kraft till följande sak också. 4:11. Jag ser inte att jag har saknat något. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med all detta, med allt och med allt alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och leva i brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, säger Paulus. Det där vridna teologin som har predikat bara guld, silver och Rolex klockor, den läser aldrig hela den här texten utan bara plockar ut det som passar. Men det står faktiskt skrivet att evangeliet ger oss kraft att leva både i brist och i överflöd. Det är då Gud blir synlig. Gode Gud, det är lätt att tacka Gud och prisa Gud och ära honom när liksom biftek står på bordet. Nu kan inte jag heller skryta mycket, men jag minns en dag, eller en tillfälle när vi var i forna Jugoslavien, dagens Kroatien, jobbade som pastor där. För jag minns en dag när vi inte hade något i huset. Vi hade ett halvt kilo torrt bröd och en halv liter mjölk. Det hade vi. Och sen kom en äldre dam, en syster på besök till oss, och vi skulle bjuda henne på mat, och vi bjöd henne på fattiga riddare. Så det heter, va? Men Jesus var lika ärlig. Okej, jag går inte mycket in på det. Det är det här förnöjsamheten som är bra. Det är det här förnöjsamheten som vi behöver. Sen går vi vidare. Faran med det här förnöjsamheten. Okej, nu kommer vi till det farliga med förnöjsamhet av det här slaget. Eller inte av det här slaget, utan till den förnöjsamhet som kan vara farlig. Faran är, först ska jag säga faran när vi inte har det här förnöjsamheten. Andra Samuels boken 3:13. Det är ganska intressant oförnöjsamhet här. Det är kung David. Och det står skrivet om honom så här. Det är en av hans generaler, Abner. Och det är mycket nu här som sker. Och Abner som en mäktig general säger till David, jag kan hjälpa dig att bli kung över Israel och Juda också. Över hela folket. Och lyssna vad David säger. 3:13. David svarade, bra, jag vill sluta förbund med dig. Men en sak kräver jag av dig. Du får inte träda fram inför mitt ansikte utan att föra med dig Mikal, Sauls dotter, när du kommer för att träda fram inför mig. Plötsligt var David inte nöjd med sin situation. Han var inte nöjd med livet utan Mikala. Han ville ha henne till varje pris. Han fick henne på ett oschysst sätt. skulle man kunna säga. Och vet ni vad? När han fick vad han krävde, därför att han var inte förnöjsam med sitt liv, så började allt elände i hans liv. Vet ni vad? Jag vet det från mitt eget liv och jag vet från människornas liv som jag möter. När jag hör människor säga att de kräver någonting, då är vanligtvis denna sak farlig för dem. För att Gud vill inte att vi ska ha saker som vi inte kan leva utan, förutom honom själv. I kapitel 12, i vers 8, så säger Gud, samma andra Samuelboken, vers 8, så tog David Batseba till sig också nu. En annan sak som han var inte nöjd, han hade redan flera fruar, nu vill han en till. Han dödar Batsebas man, tar henne till sig, och profeten kommer och tillrättavisar honom, och då säger Herren till honom så här. I kapitel 12, vers 8. Jag har gett dig din herres hus, lagt din herres hustru i din famn. Jag har gett dig Israels och Judas hus. Och om detta hade varit för litet, skulle jag ge dig ännu mer. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Vad var ont som David gjorde? Vet ni vad? Inte att han önskade något mer, utan att han tog det som han tyckte att han saknade. Han tog saken i egna händer. Och Herren säger, har jag varit snål mot dig? Varför tar du saken i egna händer? Låt mig få välsigna dig mer än du kan drömma om. Men när vi är inte förnöjsamma angående de här saker och vår situation, och när Gud inte svarar på en gång, så frestas vi att ta saken i egna händer och skaffa det åt oss. Vanligtvis blir det en fara för oss. Okej, vi går vidare. Ordspråksboken 30, en av klokaste böner en människa på jorden någonsin har bett. Okej, Ordspråksboken 30, verserna 8 och 9. 7 och 8 i svenska bibeln. Två ting ber jag dig om, neka mig dem inte in till min död. Det här är viktiga grejer, eller hur? Gud, neka inte mig det här in till min död. Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Häftig bön. Herre, neka mig inte svaret på den bönen in till min död, säger Salomon, eller vem som, Agur. Okej, okay. Så vänner, jag tror att vi alla är medvetna att vi lever i ett land där överflöd av det materiella håller på att kväva oss. Det vet vi. Må Gud hjälpa oss att finna en förnöjsamhet som är högre än att alltid bara få allt vad sista trenden vill pracka på oss. Må Herren hjälpa oss med det. Okej. Farlig förnöjsamhet. Nu går vi till det. Lukas evangeliet 12, vers 19. Nu går vi till när förnöjsamheten övergår till något väldigt farligt. Det är inte det farligaste, men mycket farligt. Det handlar om det här rikedåren, står det skrivet. Rikedåren. Och det handlar om att han skördade jättemycket. Hans lador var fulla. Och han säger så här i vers 19. Han säger så här. Sedan vill jag säga till mig själv. Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, dryck och var glad. Här börjar han fara. För att vara ärlig med er och säga så här. När vi flyttade hit till Kungsängen 1999. Då lämnade vi Skåne. Vi hade inga pengar att köpa ett hus eller någonting. Vi hade inga pengar. Vi sålde vårt hus där i Skåne. och fick 10 000 i vinst, tror jag, eller något sånt. Vi bodde hos Claes och Mariana. Vi bodde hos Hedvins i deras lägenhet. Vi bodde hos Berta. Jag kan säga till er att jag har aldrig varit så tacksam för att ha tak över huvudet som den månaden. Eller 2 månader. Jag ser mig fortfarande sitta på deras altan och tacka Gud för skogen, den där lilla skogen. Jag har skrivit i min dagbok om detta. Jag uppskattade aldrig en plats att kunna sova på så mycket som då. Och jag minns när vi bodde hos Hedvins i lilla lägenhet några dagar och Saki sa: det är så skönt att bo här. Det är så trångt och vi är så nära varandra. Och jag minns när vi bodde hos Berta och det var så skönt för att bordet, det var överflöd. Och vi började inte göra något. Innan dess hade funnits perioder i vårt liv när vi flyttade 18 gånger med våra 3 små barn. Sara kanske minns lite av det. På 2 år. De höll på att bli tokiga, stackarna. Jag bytte lakan en gång i Viksjö när vi fick också ett bo hos Bent Nordström i hans hus. 6 månader. Jag håller på att byta lakan och Samuel springer upp och säger: pappa, ska vi flytta igen? Och jag minns när vi kom ner till Bjuv och Sara efter all flytt till Amerika och överallt. Hon stackare visste inte var hon var när vi lämnade henne i huset för någon minut. Så sjukt var det all detta. Och tyvärr. Men vi tänkte att vi tjänade Gud med all detta. Idag skulle jag ha gjort annorlunda. Men jag vill bara säga det. När vi kom hit och inte hade något, och när vi bodde hos andra, då vi var så glada och tacksamma för att vi hade mat och huvud, eller tak över huvud. Och sen sa huvud över tak, ja. Och sen sa Soila, när det började bli, vi var nervösa, det lovar jag er. Ni ska inte tro att vi gick och sa bara: halleluja Gud, vi vet vad du är i beredskap. Det var mycket bråk med Gud och det var mycket snack. Och sen till sist fick finska nog och sa: Gud, nu är det nog. Nu är det 2 veckor innan barnen går i skolan. Nu måste du ge oss någonstans att bo. Och då kom den där tokige LG. LG. Och så gick han dit ner till Strandvägen och så ser han till Rune Engsell. Jag kommer aldrig glömma det. Han ringde till honom och sa: vi var hos Rune Engsell på hans kontor och han frågade: ja, ni vill ha hus, ja. Vad inkomster? Jag ska jobba en halvtid i Skogakyrka och min fru, hon är lyxfru. Då sa Rune: det blir svårt att köpa något här. Det förstod vi, ja, det var svårt. Och sen kommer LG och ringer till Rune Engsell och säger: har du ingenting? Och jag hör i mobilen, han säger: jag har ett hus på Guldkusten. Och LG säger: vi tar det. Och jag säger: vem tar det? Är du inte klok? Nu är vi där. Varför berättar jag det här? Jo, här. Vi flyttade in i augusti. Jag kommer aldrig glömma. Efter 2-3 veckor. Det var underbar höst. Och jag satt på altanen. Tittar på Mälaren. Så hör jag dessa ord inom mig. Nu min själ, har du det så bra. Njut av livet. Och så såg jag att detta fina hus och denna fina plats ville stjäla mitt hjärta och göra mig förnöjsam med någonting som jag inte ska vara förnöjsam med. Jo, jag är förnöjsam med det, men den ska inte stjäla Guds plats i mitt liv. Men jag såg det. Jag såg hur lurigt det är. Hur nära det är. Okej, vänner, där mannen säger: nu min själ, nu har du allt, slappna av, njut av livet. Och Herren kommer och säger till honom: du dåre, i natt ska jag ta ditt liv. Vad ska du med allt detta som du har? Vänner, ni vet, jag predikar inte asketism här, det vet ni, ni som känner mig. Jag tycker det är bättre att leva på biffen på annat, men... det finns en fara i det här. Och det är det här faran som Gud varnade sitt folk från själva början. Han sa aldrig till dem, jag ska inte välsigna er, utan han sa tvärtom. Och lyssna, 5 Moseboken kapitel 8, 11 till och med 15. Se till att du inte glömmer Herren, din Gud, utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. Lyssna nu. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när din nödboskap och din småboskap förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, då må ditt hjärta inte bli högmodigt. Så du glömmer Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen bland giftiga ormar, skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan och som gav dig manna att äta i öken, en mat som dina fäder inte kände till. Detta för att ödmjuka dig, pröva dig för att sen göra dig gott. Ibland tänker jag så här, vi tror på en Gud som är mer generös än all vad världen kan skrapa ihop av välvilja och generositet. Om det finns 100 sådana här världar så kan ingen matcha Guds godhet och Guds generositet. Vi vill tacka dig, vi vill ära dig och lova dig, för att det är så det ska vara. Får jag säga som en bror, vet ni vad skrämmer mig och gör mig lite ledsen i våra församlingar? När jag inte hör människor stå upp och tacka Gud för livet. Det är något fel på oss. Varför är det så tyst med tacksamhet? Det är så det ska vara, nu och för evig tid. Vi vill ge dig tack och vi vill ge dig ära. Det är inget fel att vara välsignad, tvärtom. Gud kommer att ösa över sitt folk så mycket välsignelse så att 15 sådana världar till kommer att ha del av den välsignelsen som kommer över oss. Jag tror på det. Och jag tror på det inte därför att ekonomi och konjunkturen är högt, utan tvärtom. Var är framgångsteologer och predikanter som gapade så mycket för 25 år sedan, när ekonomi var ändå bra i västvärlden? Var är de idag? Är det mammon som välsignar oss eller är det Gud som välsignar oss? Och vi behöver öppna våra hjärtan och tacka Gud för allt vad han ger oss. Annars riskerar vi att glida in i en förnöjsamhet som är farlig. Okej, jag går vidare. Ni är med mig, eller hur? Lyssna nu på ännu värre förnöjsamhet. Jeremia 48. Vänner, Jeremia 48, verserna 11-13. Det är lätt att glida in i det här materiella förnöjsamhet. Det är väldigt lätt. Men det finns en förnöjsamhet som är farligare än det här. Jeremia 48, 11-13, står det skrivet så här. I säkerhet har Moab levt från sin ungdom. Han har legat i ro som vin på sin bottensats. Han har inte blivit tömt ut ett kärl i ett annat, inte vandrat bort i fångenskap. Därför har han kvar sin smak och hans luktsinne har inte förändrats. Här är det lite mer farliga förnöjsamhet. Det är när jag hamnar in i en förnöjsamhet andligt. Jag tycker att allt är på sin plats. Jag har jobbat med det här i 36 år. Jag vet ungefär. Jag vet hur gudstjänsten ska vara. Amen, halleluja. Och så sitter jag på bottensatsen år efter år. Och sen kommer någon och trampar mig på lilltån och jag säger, akta hur du går. Oj, stojan, du som ser så trevligt ut. Trevlig ut. Vad är det där, stojan? Det är satsen som jag ligger på. och som jag inte tillåter Gud att tömma och vända på mig. Syskon, han vill tömma oss. Alltid då och då. För att fylla oss på nytt. Satt med en man och pratat om livet. Så sa han, det som är svårt idag det är att man vågar inte ge ut sig själv till någon annan. Men i kyrkan borde vi våga det. Därför att vi vet att det finns nåd och förlåtelse och kärlek. Eller hur? Det är inget farligt att bli utdömd rakt här. Det är inget farligt. Jag läste i dagen, i föregår, igår. Här när jag satt här och läste i dagen om den där kvinnan, vad hon heter nu, svenska, som blev dömd till livstidsfängelse i Amerika. För dubbelmord, Annika. Och så skriver hon, nu har jag upplevt försoning och förlåtelse. Och så förundrades hon över svenska folkets generösa bemötandet. Hon sa att hon är överväldigad att hennes eget folk har välkomnat henne så generöst. Förlåtelse har hon upplevt och försoning har hon upplevt. Det är inte farligt att bli tömd. Och jag börjar bli rädd för mig själv, ärligt sagt. Tro mig, syskon, jag försöker inte dramatisera denna predikan. Ska jag säga ärligt, uppriktigt? Jag vet att jag kan predika. Jag vet det. Ingen behöver säga det till mig. Men det är skrämmande att jag märker att jag kan börja bemästra det på ett sätt som inte kommer att bli någon till välsignelse. Han måste vända på det som jag sitter på. Och jag är mera rädd att bli förnöjsam än att kanske möta Guds utmaningar. Ta mig tillbaka, Gud, till den platsen där jag först mötte dig. Ta mig tillbaka. Mot det här förnöjsamheten ska man kämpa. För att Matteus 5:3 säger, saliga är de fattiga i anden. Första salighet som Jesus talar ut är denna. Saliga är de fattiga i anden. För att de ska se Gud. Och de ska ärva Guds rike egentligen. Syskon, låt oss aldrig bli nöjda med vad vi har. Låt oss aldrig bli nöjda med att andligt sett ligger allt rätt till. Aldrig. Låt oss bli som larv som byter skinnet varje år och blir en fjäril. Låt oss bli, vet ni vad Jesus säger? Var visa som ormar med oskyldiga som duvor. Låt oss bli som ormar. Ormen byter också sin skinn ganska ofta, eller hur? Okej, och nu går jag till den farligaste förnöjsamheten. Och Gud varnar sitt folk, jag ska inte gå in mycket mer på det, men i femte Moseboken igen så ser han i verserna där samma kapitel, här är det, samma kapitel 8, vers 17 till och med 19. Du ska inte säga i ditt hjärta, när du har blivit mätt och allt är på sin plats, du ska inte säga i ditt hjärta, det är det här som är problemet, när hjärtat börjar påverkas av det. Min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Här, vänner, här går vi in på det farliga. Lyssna på mig noga nu. Att vara nöjd med välsignelse, det är kanske inte det farligaste. Det farligaste är när mitt hjärta börjar tro att det är tack vare mig och inte tack vare Gud. Om detta land förstod att det är Guds välsignelse som har skyddat oss från krig i 200 några år. Om detta land förstod idag att det är Guds nåd som har skyddat oss. Om detta land förstod att det inte är självklart att vi har det som vi har idag. Som vi inte hade för 50-60 år sedan. Om detta land tackade Gud. Men det är farligt när ett folk och en individ ser i sitt hjärta. Det är min egen skicklighet, det är min egen kraft som har skaffat mig detta. Vet ni vad det sker så? Då tar Gud bort välsignelse ibland för att göra oss medvetna varifrån välsignelsen kommer. Då säger han så här, Du ska komma ihåg Herren din Gud, till det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han har med ed slutit med dina fäder, som det är idag. Så Gud förväntar sig bara en enkel sak. Vi vill ge dig ära, vi vill ge dig tack, för att det är så det ska vara, för nu och för evig tid. Nu går jag till det farligaste förnöjsamhet. Första Moseboken. Och det här är riktigt på mitt hjärta nu, ärligt sagt. 17. Första Moseboken 17. Vers 18 till och med 21. Innan jag säger det handlar om Abraham. Ni minns story. Gud lovade Abraham en son som skulle ärva all rikedom Abraham hade. Och som skulle varit inte bara... Som skulle inte bara ärva rikedom, utan som skulle vara messianisk. Han skulle vara del av det messianiska löften, att Messias ska födas. Och Abraham är otålig. Sara är otålig. Och ni vet storyn. Sara säger en dag till Abraham, sin man, ta Hagar, gör henne med barn, och hon får föda barnet i mina knä, och det ska vara mitt barn. Och ni vet, Ismael föds. Nu kommer Gud, efter att Ismael är 13 år gammal. Lyssna nu. Hör mig nu. Jag tror att jag talar om något som är väldigt viktigt. I 13 år lever Abraham i något som han tror är Guds välsignelse och Guds vilja. Och efter 13 år kommer Gud och säger till honom, Abraham, jag vill ge dig en son. Lyssna på Abrahams reaktion. Abraham sa till Gud, vers 18. Låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sa, nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Syskon, hör mig nu. Det förnöjsamheten som är farligast, som hindrar Gud att göra vad han vill, det är när vi sätter tilltro till våra egna händers verk. När vi fixar gudstjänster efter vår klokhet och säger, Gud, bara du välsignar det här så blir det bra. Och Gud säger nej. Därför att jag välsignar inte era påhitt. Jag välsignar min andes ledning och arrangemang. Och låt mig få säga nu en sak. Älskade vänner i Skogakyrkan. Jag tror att Gud utmanar oss. Vi får inte hamna i en gudstjänstestil där vi sjunger 3-4 vackra sånger och vi är nöjda med det och går hem och vi har gjort det färdigt. Gudstjänsten är mer än det. Gudstjänsten är möte mellan Gud och människa. Gudstjänsten är en plats och ett tillfälle där ingen av oss ska egentligen veta vad som ska ske. Men vi ska komma med beredda hjärtan. Och lära oss att höra den helige andens röst. Och inte vara nöjda med 3 vackra sånger och säga, nu är det kaffe. Adios muchachos. Är det inte så? Vänner. Gud bevare oss från en förnöjsamhet av Ismael typ. Vi kan skrapa ihop vackra program. Det kan låta härligt. Men det är inte detta Gud sluter sitt förbund med. Jag minns några gudstjänster i denna Skogakyrkan. Det minns ni också. När Guds ande kom över oss. Så ingen behövde predika. Därför det var himmelen öppnades över oss. Och låt mig få säga en sak. Det är klart att alla bejakar inte sånt. Men vi måste lära oss att gudstjänsten är Guds sak. Det är till honom och inte till oss. Och jag ber med hela mitt hjärta att Gud ska skapa. Att Gud ska skapa i våra hjärtan mer och mer. Mer och mer. En hunger och en törst efter hans närvaro i våra möten. Får jag säga ärligt uppriktigt. För några år sedan stod jag här. På denna plats. Här. Och det var en härlig atmosfär. Så fick jag bara klart för mig en bild. Att om Guds ande skulle komma nu här och göra vad han vill, då skulle jag frestas till två saker. Det ena saken är att bli rädd. Därför att kontrollen är tagen från mina händer. Och från hans händer och från vilka händer som helst. Det andra var som jag var rädd för. Det när Guds ande skulle börja göra saker. Det är att jag springer och lägger mina händerna på dem. Mina händer på Guds arbete. Jag har varit på möten för många år sedan. I en församling där sång i anden, som det heter, må det vara vad det är, men det finns en sång i anden. Paulus säger, jag ska lova Gud med mitt förstånd och jag ska lova Gud med min ande. Och jag minns på det mötet när församlingen gav sig ut i lovsång och tillbe Gud, så gick pastorn och avbröt allt och sa, nu är det bra. Hur kan det vara, nu är det bra, när Gud precis börjar? Jag tror att Gud sa, nu är det bra med era kötsliga gärningar, nu börjar jag. En känd pastor i England, jag har glömt hans namn, någon kommer säkert komma ihåg honom. Han var pastor i Kensington Temple. Vinnie Lewis. Jag minns det, jag var i Södermalmskyrkan när han predikade. Han berättade följande. Han var en vanlig pingstpastor, härlig pingstpastor, och församlingen blommade i London. Och det är en av kändaste församlingar idag i England och i kristenheten. Och han, allt gick efter ordning. Halleluja, klockan 12:37 eller vad det var, nu skulle han läsa välsignelse. Jag var i en församling för några år sedan där mötesledare sa till mig, du kommer fram 11:27 och du har tid till 11:54. Och jag sa till honom, det där kan du följa, men det följer inte jag. Okej. Då sa Guds ande till Vinnie Lewis, när han stod där och skulle läsa välsignelse, så sa Guds ande, var är min punkt i programmet? Och han visste att Gud talade till honom. Ni skulle ha hört honom berätta det. Så sa den helige ande, ge mig 20 sekunder. Så ska jag visa dig vad jag kan göra. Det här är hans ord, jag minns det väldigt väl. Så sa han så här. Han blev så rädd. Han tänkte, nu ser jag något och det är min sista predikan i församlingen. De kommer att avskeda mig. Vänner, får jag fråga. Varför skulle pingstförsamlingen avskeda pingstpastor när den helige ande vill få 20 sekunder? Vet ni varför? Därför att man har blivit förnöjsam. Och när han sa detta och blev tyst, så ligger en totalt paralyserad människa som bar sin i kyrkan på bår, hoppar upp helt hela. På balkongen där borta skriker en människa, min tumör är borta, det har ramlat av. På 20 sekunder gjorde den helige ande mer än denna församling gjorde på 50 år med sina program. Låt mig få säga så här. Jag talar inte om karismatisk kaos. Nej. Gud är ordningens Gud. Så det handlar inte som vi har också upplevt detta här någon gång. Att vissa människor tror det är bara gapa, skrika, komma fram och jag vet inte vad. Nej, det är inte det. Men det handlar om att inte vara förnöjsam till den milda grad att Gud hindras att göra något. Abraham kunde hindra Gud så här från allt vad Gud ville göra på jorden. Genom att han var nöjd med Ismael. Och Ismael var hans egen styrkas verk. Ja, jag tror att jag vågar säga så här. Både till er som leder lovsången och till oss som predikar och allt annat. Visst är vi duktiga, många av oss. Ja, det är vi, kära Gud. Det är inget fel att... Det är inte skämmigt att säga att jag vet vad jag är begåvad med. Men vet ni vad? När vi sätter tillit till vår begåvning och inte till honom, så är vi... inte mycket mer än allt annat i världen. Vi kan vara bra religiös klubb, eller så kan vi vara plats där Gud uppenbarar sig. Och jag tror att det ligger just på den punkten. Jag läser två verser till och slutar här. Två verser till. Hosea 14 och 4. Assur kan inte rädda oss. Vi ska inte mer sitta upp på stridshästar. Och vi ska aldrig mer säga vår Gud till våra händers verk. Till hos dig finner den faderlöse barmhärtighet. Israel kom till en punkt i livet när de förstod att det var inte stridsvagnar. Det var inte mäktiga generaler. Det var inte antalet av skickliga unga män i Israel som David gjorde en gång när han räknade dem för att få tillfredsställelse och för att få trygghet. Det var inte det. Israel säger: Gud, förlåt oss. Vi har kallat våra händers verk för Gud, vår Gud. Nu ångrar vi det. För det är du som vi vill ha. Okej. Hesekiel, sista. Hesekiel 43, verserna 10 och 11. Och jag ser amen efter den. Och sen är det kaffe, halleluja. Om vi inte ska be för någon eller för varandra. Vi får se. 43, 10 och 11. Det här är min favorittext när det handlar om att beskriva vad en profettjänst går ut på. Här är det vad det går ut på. Men du människobarn, förkunna nu för Israels hus om detta tempel. Så att de skäms. Nej, men kära Gud, vänta nu. Skam kommer inte från dig. Varför ska vi skämmas? Vet ni vad ordet betyder? Ordet betyder det här att de ska skämmas. Ordet betyder utmana dem, såra dem, förvirra dem. Så att de rodnar i ansiktet. Säg till dem att de är underkända. Det är vad ordet betyder. Vad är det Gud ville säga till sitt folk? Vara kritisk mot dem? Nej, men vänta, ni vet, en av vanligaste reaktionerna när någon törs liksom undersöka, eller inte undersöka, analysera gudstjänsten och säga: vi kanske skulle kunna göra något lite bättre eller något sånt. Ja, men det är så bra. Titta nu, så drar man alla möjliga positiva saker. Självklart, ingen är ute efter att kritisera. Men om vi blir förnöjsamma för tidigt så kommer vi att bli fattiga. Känner vi oss fattiga så kommer vi att bli rikare. Säg till detta folk, säger Guds ord. Beskriv templet. Det betyder helt enkelt: måla originaltanken som jag har haft från början. Och sen låt dem jämföra min tanke med deras praxis. Sa hon att jag ska säga amen. Ja, vad bra. Och så säger Guds ord: måla tanken hur jag har tänkt att en gudstjänst ska vara. Och sen låt dem titta på sin praxis, hur de gör. Och om de då ser att det finns ett gap mellan min önskan och deras praxis, då kommer de att bli fattiga i anden. Och de kommer att ropa till mig och säga: Gud, vi vill ha mer. Och jag kommer då att visa lite mer detaljer och välsigna. Men om de inte känner sig fattiga i anden, då är de förnöjsamma. Och då blir deras förnöjsamhet hinder för vad jag vill göra. Gud, hjälp oss att inte vara för tidigt förnöjsamma. Har ni någon sång i slutet? Det är sällan vi gör det här i Skogakyrkan. Jag ska göra det nu. Vi brukar gå fram hit när det är nattvarden. Det finns mycket plats. Får jag säga så här? Och jag kommer att stå först här, inte för att locka någon. Utan därför att lite grann av detta känner jag och vill ha det i mitt liv. Känner du dig fattig i anden? Känner du ett behov av att efter alla dessa år av livet med Gud kliva ut ur förnöjsamheten som kanske inte är bra Och känner du dig tacksamma, du vill tacka Gud för att han välsignar dig och du är nöjd med det. Jag skulle vilja säga, kom hit fram och stå inför Herren själv några minuter och säg: Gud, jag är inte nöjd, jag vill ha mer. Inte som frustration som är destruktiv, utan som gensvar på löftet. Saliga är de fattiga i anden. Kanske kommer någon att be för dig. Det är inte nattvard, det är inte att vi ska göra det. Men om någon som står här, eller en vid andra som sitter, eller någon som sitter, får ett ord till någon, så är du fri att komma och välsigna och profetera till någon. Varsågod.